Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 138 av Agilpodden. Idag har vi en spännande gäst med oss, men vi väntar lite med att introducera den och börja med att tacka våra sponsorer som är med i den här podcasten möjlig. Och det är då CRISP. De är ju då ett konsult- och utbildningsföretag inom det mesta inom IT, men också mycket inom agilt. Så gå in och kolla på deras kurser och utbildningar. Vi har själva känner många som har gått dem, och vi har själva gått vissa av dem. De är väldigt, väldigt bra. Så vi rekommenderar dem starkt. Så gå in på deras hemsida och anmäl er. Och om ni anmäler er, så säg gärna att ni kommer från Agilpodden också. Vill ni oss någonting, så finns vi på Instagram under Agilpodden och eller på LinkedIn och eller på gmailadressen agilpodden@gmail.com.
Just det. Ska jag säga kanske hur vi var ju nere i Skåne och föreläste faktiskt. Och sen tror jag vi gjorde ett litet avsnitt av Ledarskapspodden om onödighetsinventering. Och då både vår dagens en kompis till dig Ulrika och du hörde av er då och sa att det var du som upphovsperson till det där och erbjöd att du skulle kunna vara med och podda om det. Så välkommen Ulrika Lundin till Agilpodden.
Tack så hemskt mycket, jättekul att vara här.
Vem är du?
Jag är en innovationscoach, brukar jag kalla mig. Tjänstedesigner som jobbar jättemycket med det här att få in användaren i utvecklingsprocesser och skapa bättre samhällstjänster. Så skulle man kunna sammanfatta det hela.
Om du vill säga lite mer så här, jobbar du, har du ett eget bolag, jobbar du åt många?
Just nu så har jag eget bolag, jobbar i egen regi. Men de senaste 8 åren är det väl ungefär, så har jag jobbat med ett initiativ som heter Innovationsguiden på SKR, Sveriges kommuner och regioner. Och det är där hela det här med antipilot och onödighetsinventering och det som vi ska prata lite om, det var där det hela föddes, kan man säga.
Just det. Ja, kul. Vi kan kasta oss in så här, och det bästa är väl helt enkelt att du får förklara, vad är en antipilot?
Yes, en antipilot kan man säga är en metod eller verktyg för att testa hur det är att ta bort eller sluta göra någonting. Och det innebär alltså att man under en begränsad period testar att ta bort något i en tjänst eller i en process eller i en verksamhet innan man drar bort det där plåstret och gör det på riktigt för gott.
Om du också vill förklara onödighetsinventering då, hur skulle du säga, hur förklarar det då?
Det är någon slags förstadie, det som man gör innan en antipilot, för att det är väldigt svårt att tänka sig in i så här, vad ska vi ta bort för någonting om man inte har gjort en inventering på sin process eller verksamhet, så att man har en lista med alla de komponenter som finns tillgängliga att kunna ta bort. Och det här med onödighetsinventering, det handlar helt enkelt om att titta på och lista ner till exempel skav man har i verksamheten eller tidstjuvar eller saker som man upptäcker inte fungerar. Och utifrån det då materialet så väljer man någonting som man vill testa att ta bort eller sluta med. Så det här med att göra en inventering på sin verksamhet för att se på saker som verkligen inte fungerar, det är ett jätteviktigt steg i det här. För vi är väldigt dåliga överlag på att titta och inventera våra verksamheter eller de komponenterna som utgör våra verksamheter.
Jag tänker, det är jättespännande verkligen. Och vi håller med, vi har pratat ganska mycket om det här. Speciellt, vi pratar kanske mycket om det i ett systemperspektiv. Att man ofta bygger system och så bara bygger man mer och mer funktioner. Man tar aldrig bort någonting. Och många gånger så blir det liksom, sen när man ska köpa en bussbiljett så sitter man där som kund och bara, okej, vänta nu, hur köper jag en bussbiljett i bussbiljettsappen liksom? Men jag tänker det som kan vara, för det kräver ändå ett visst, jag går tillbaka till det här med onödighetsinventering. Jag tänker att det kräver ändå en viss kultur och ett visst samförstånd i en organisation för att våga göra det också. För jag tänker att många gånger så är det chefer som har kommit på processer och steg och saker som de kanske får någon teoretisk nytta av, eller det känns skönt i alla fall att det görs. Medan de som behöver göra sakerna är ganska frustrerade och tycker att det här kanske är helt onödigt, för de får inget värde av det, utan de får bara mycket jobb av det. Så hur håller du med om det, att det krävs en viss liksom mognad i kulturen, och hur får man liksom en organisation att våga göra den här inventeringen?
Mm, ja, men jag håller absolut med. Det är en av de största hindren till varför det inte görs mer av ta bort eller sluta göra arbete. Och det är ju mycket så här för att vi har, ja, men vi har investerat mycket i någonting, vi har gjort det länge och vi har lagt mycket liksom tid och kraft och energi på någonting. Och då är det inte så himla lätt att tänka, nej, men det där ska vi sluta med, eller där ska vi ta bort. Det finns en, liksom, ett inbyggt motstånd för att göra det, någonting som vi har lagt ner mycket resurser i. Så det är liksom en helt naturlig känsla, men vilket gör det såklart svårare att få igenom. Så det är därför jag tycker också att vi ska prata mer om det sen, de som verkligen har jobbat med det här. Men Helsingborgs stad till exempel, de har ett initiativ nu där man har gjort det här i form av en tävling och att man får ett pris, alltså att man gör det till någonting roligt. Så att det inte blir det där liksom problemtyngda och att man känner att det här, nu kommer jag bli ovän med den här chefen som har initierat det här från början. Och det får inte heller kännas lite som du var inne på, att det blir en börda, att det här skapar ett merjobb, utan tanken är ju precis det motsatta, att det ska skapa mer tid för att vi ska kunna göra kanske mer i kärnverksamheten eller det som vår verksamhet faktiskt är till för.
Precis, eller göra kunderna lite nöjdare kanske, mer fokus på och mer tid till fokus på kunder. Min spontana känsla är ju att det här borde man ju verkligen göra varje gång man funderar på att rekrytera och eller tänker rekrytera fler. För det är ju alltid go-to-lösningen på att liksom, okej, nu fick vi lite mer här, bra, då måste vi in med mer folk. Och sen växer organisationer, och så fort organisationer växer så blir det mer komplexitet och du måste ha ett chefslag till och mer administration. Och, ja, alla vet problemen med att skala organisationer.
Mm.
Så det känns ju som att det här skulle man vilja göra innan, så man säkerställer att man inte har för mycket onödighetssaker som konsumerar en massa tid, och så måste man bara anställa mer och mer människor för att ta hand om all den här onödigheten på något sätt.
Jo, men verkligen, och jag brukar ha ett exempel på, för att nu är det ju jättemycket prat om det, till exempel i vården, att vi måste anställa så mycket mer folk, även i liksom, polisväsendet, att vi måste ha 10 000 mer poliser, då kommer det ordna sig. Men jag tror att du är inne på något viktigt där. Vi måste ju titta på hur verksamheten sköts först. Och jag brukar ta ett exempel som jag hittat i en bok där det var en fotbollstränare. Och det här laget som han hade tränat hade varit väldigt framgångsrika. Men helt plötsligt så blev de inte det, utan de började spela jättedåligt och det funkade inte. Och istället för att tänka då på att vi måste köpa in nya, bättre spelare och sådär, då testade han att så här, okej, vi ska inte vara 11 på planen, utan vi ska vara 5 på planen. Och så ska vi få det att fungera ändå med bara de här 5. Och då hittade man liksom helt nya vägar och liksom testade nya saker, och att man inte blev liksom fastlåst i det här som vi är vana vid att jobba med x antal personer, och då blir det ju på ett visst sätt, och då låser man sig ofta. Och hur han då låste upp hela spelet med mindre folk på plan. Så att jag tror att det kan vara en väg att gå också, att kan vi testa hur vi ska göra den här verksamheten med färre människor innan vi börjar anställa massa fler.
Nej, verkligen, jag håller helt med. Och det har ju alla som har varit med om uppsägningar också i organisationer. Det är ju sällan så att om man säger upp, låt säga 5, 10, 15, 20%. Det är sällan så att det som sker är att allt stannar upp, utan det funkar ju oftast lika bra, hemskt nog, några månader senare. För det är precis som du säger, att folk anpassar sig och man kanske då prioriterar lite mer. Man kanske får ta bort någon sak som inte ska ha så mycket värde.
Mm.
Lite administration och hit och dit. Och sen så helt plötsligt så är man opererad igen på någon rimlig nivå liksom.
Precis.
Första nackdelen med uppsägningar är väl egentligen inte att det försvinner vad ska jag säga, output, utan det är väl att människor, de som är kvar, blir lite räddare och lite mindre innovativa kanske, i alla fall i min åsikt. Jag måste bara fråga en sak också om eller det här är förlåt, egentligen om onödighetsinventeringen. Är det väldigt likt att göra en värdeströmsmappning i en lean-kontext liksom?
Alltså, oj, det vet inte jag riktigt kanske vad det är, men jag har fått en fråga om men det här är väl lean har jag fått fråga om. Och det har ju många likheter med det såklart, att man vill på något sätt strömlinjeforma, ta bort skaven, göra så att det blir liksom mer effektivt och så vidare. Men det är inte bara det här att man vill strömlinjeforma en process, utan man vill ju också bygga ett värde utöver själva processen. Så att jag kan nog inte svara ja eller nej på exakt på din fråga, men jag tror att det finns likheter, det tror jag.
Jag ska bara säga att i typ 10 sekunders utförande så är ju en värdeströmsmappning är ju att man ritar upp sin process på något sätt. Och så skriver man alla momenten och sen så skriver man vilka som adderar värde, vilka som är nödvändiga men inte adderar värde och vilka som är waste. Och sen jobbar man för att få bort waste-momenten. Och det kan ju vara att man flyttar två stationer som är bredvid varandra istället för en bit bort till exempel. Eller något sånt där. Men då får man bort en transport.
Ja. Det låter väldigt likt.
Det måste ju vara det. Erik, vad vill du
säga? Ja, jag tror det är ganska likt, men jag tror att med lean så är det lätt att fastna i liksom en tillverkningsprocess.
Just det.
Här vill vi ju få bort tidrapporteringssystem i alla företag i Sverige till exempel.
Nu är han igång.
Ja, det är en liten hjärtefråga jag har. Det skapar så otroligt mycket waste i organisationer. Men ändå behåller man det. Och den skulle ju komma väldigt högt för mig. För jag tänker i en sån här, och nu gissar jag då, men i en sån här onödighetsinventering så kollar man väl kanske lite på då hur ont gör det. Alltså rent liksom, smärtmässigt är det. Och hur mycket kostar det organisationen? Och vad skapar det för värde på något sätt? Eller hur ser det ut en sån här? Kan du ta ett exempel på någonting hur man skulle göra?
Ja, men jag kan bara snabbt dra lite bakgrunden till själva onödighetsinventeringen. Den har jag ju, om man säger, fått inspiration av från en forskare som heter Mats Tyrstrup. Och han har en liknelse där han pratar om hatthyllor. Och då beskriver han att hatthyllor har vi ju mycket till mans och ute i organisationer och företag. Som, det beskriver lite hur vi liksom oftast omedvetet håller kvar i massa gamla arbetssätt eller regler eller lösningar på problem som kanske inte längre finns. Och de här hatthyllorna menar han på, det var så här på liksom 1800-talet när vi människor hade väldigt mycket löss. Och då så för att inte sprida de här lössen in i våra lägenheter eller bostäder så satte man upp hatthyllor för att kunna liksom lägga ifrån sig vår huvudbonad och lämna lössen i farstun så att säga. Men vi sätter ju fortfarande upp de där hatthyllorna fast vi inte har så mycket löss kvar. Så att det är liksom att vi gör saker fast det här ursprungsproblemet inte längre finns. Och det är det lite som jag är ute efter med den här onödighetsinventeringen. Att få upp ögonen på saker som kanske lever kvar från en tid då det var relevant. Men är inte relevant längre. Men ofta så tänker vi inte på att vi liksom bara fortsätter med det där ändå. Så att det är lite liksom bakgrunden till det hela. Men det är precis som du säger, det är för att titta på vad är det som gör ont. Hur kan vi ta bort det och vad kan vi tjäna på det och vilket värde kan det addera?
Det är otroligt bra.
Ja. Vi har ju poddat och pratat en massa om organisatorisk skuld. Det blir någon slags kusin till det här. Att man har vant sig att göra något skit någon gång. Eller till och med någon bra grej som hatthyllorna då. I någon helt annan tidsera när man hade andra problem och så vidare. Sen lever det kvar bara liksom. For no reason. Vill du berätta lite så här, hur gör man rent praktiskt då?
Absolut, och då snabbversionen, det här verktyget som vi har tagit fram, det är verkligen snabbversionen för att man lätt ska kunna börja göra det. Man kan göra det mycket mer liksom djupdykning i det och lite mer komplicerat, men jag har valt att göra det så lätt som möjligt för att man ska kunna börja testa. Så jag drar den korta versionen då. Och det absolut viktigaste för att komma igång med det, det är att göra en lista. Lista över de komponenter som man väljer att inom den tjänsten man väljer att jobba med. Det kan vara en tjänst, det kan vara en verksamhet, det kan vara vad en avdelning gör för någonting. Men man måste upp med alla moment eller aktiviteter eller så som den här verksamheten eller lösningen innehåller. För att man ska få en överblick över vad är det för någonting som stjäl tid? Vad är det som inte adderar värde? Används det här? Behövs det här? Och så vidare. Så det är det första man gör, att göra den här komponentlistan. Och sedan tittar man helt enkelt på vad som är den största tidstjuven eller vad som är det som vi faktiskt skulle kunna tjäna mest på att ta bort. Så man gör en slags prioritering och då kan man ju tänka utifrån så här, ja men vad kommer ge mest effekt för våra användare eller våra kunder? Vad kommer ge mest effekt för vår verksamhet, alltså medarbetarna? Hur mycket tid kommer de tjäna på om vi tar bort det här? Och sen så kan man också titta på om man har ett samhällsuppdrag. Att vad kommer samhället tjäna på det här? Så man kan titta liksom allt från det lilla liksom kundperspektivet till det stora samhällsperspektivet. Och sen så gör man helt enkelt en snabb prioritering. Okej, vad ska vi börja med? Vad tycker vi är viktigast att ta bort? Och när man har bestämt sig för det så bestämmer man sig också för, okej, under hur lång tid ska vi testa att ta bort det här eller sluta göra det? Och någonting också som är viktigt är att man dokumenterar, även om så här, antipiloter och så mycket pratar om att vi ska få bort det här med dokumentation, så behöver man dokumentera vad som händer under den här testperioden för att veta om skapade det något värde eller frigjorde vi faktiskt någon tid? Hur var det innan och hur var det efter? Så att man kan med lätt hjärta säga att men det här funkade så bra att ta bort. Ingenting hände, ingen märkte någonting. Det var ingen som saknade det här ens. Då kan vi göra det helt slutgiltigt och dra bort det här plåstret för gott. Det var snabbversionen.
Mm. Det är superbra.
Vilka tänker du är med och gör? Är det här liksom, om man är en organisation, är det alla som är med och tar fram den här listan? Är det cheferna, är det de anställda? Liksom, hur går det, har du något exempel på hur det går till? Det är lite mer praktiskt.
Ja, de som har börjat jobba med det här som jag har pratat med, de har jobbat mest på, om man säger, medarbetarnivå. De som ändå är kanske närmast kunden eller användaren i verksamheten. Och de som har mest koll på verksamheten helt enkelt. Men här tänker jag att det är så bra, det är bra om så många som möjligt är med. Både liksom chefer när det gäller kanske att prioritera. Vad är det viktigt att vi faktiskt testar att ta bort eller slutar att göra? Och vad kanske vi behöver behålla ur ett ledningsperspektiv? Men att man är liksom de som är nära verksamheterna och kanske också har lite mer specialistkunskaper kring verksamheten. De brukar ha bäst koll på vilka moment, vilka komponenter och så som en tjänst eller process innehåller.
Ja. Brukar det bli såna här diskussioner, alltså att det heter att det här måste man göra på grund av 5-11 olika anledningar, typ lagkrav, compliance och sånt där liksom?
Än så länge med de jag har pratat med så har det inte funnits några sådana diskussioner. Och jag tror att för att det jag brukar rekommendera som första steg, det är att man börjar göra en antipilot på någonting som man har kontroll över själv. Alltså någonting som sker i ens närmaste verksamhetsområde. Någonting som kanske inte påverkas av policies eller regler eller någonting sånt där. Eller som kanske inte heller ens påverkas av en kund eller att kunden påverkas av det. För att börja där så att man inte börjar i någonting stort som man faktiskt inte kan påverka. Så än så länge så har de verksamheter jag har pratat med inte påverkats av det här med att det finns uppsatta regler som vi absolut inte kan röra.
Intressant. Och det här har då implementerats i Tomelilla och också Helsingborg. Kan du prata lite mer om de exemplen?
Men Tomelilla är ju först ut och vad jag i mina efterforskningar har fått reda på så verkar det som att de är först ut i hela världen. med att börja jobba liksom strukturerat med antipiloter. De har till och med antipiloter i kommunens innovationsportfölj som en del där. Och det här var 2021 när jag först kom i kontakt med Tommelilla. Och en väldigt kreativ och driven innovationsledare där. Och de blev då en pilotkommun att, som i sitt försök att aktivt börja arbeta med antipiloter. Och ett exempel som de har kört i Tommelilla, det är att till exempel fick bort en tidskrävande och onödig ansökningsprocess för de elever som har rätt till busskort för att kunna ta sig till skolan. Då var man tvungen att fylla i ett ansökningsformulär inför varje termin. Varje student var tvungen att göra det. Nu aktiveras och avregistreras de här korten automatiskt för de studenter som är beviljade busskort. Så det här görs utan att man behöver då fylla i en sån här ansökan varje gång. Det var deras, kan man säga, första riktigt stora antipilotprojekt. Då. Så att, och Tommelilla, de jobbar på, nu håller de på mycket med att titta på vad man kan ta bort i styrning. Alltså som i olika typer av styrdokument och sådär. Det ska bli jättespännande att följa. För då är vi ju där med lite större saker som har ändå med lite regler och policies att göra. Så det ska bli superkul att se vad som blir av det. Och om vi går till Helsingborg då. Då har ju de också på olika ställen i Helsingborg börjat jobba med det här. Bland annat ett exempel som kom fram när jag körde en chefsutbildning. Då blev det någonting som de kallade för antihjältar. Och antihjältarna, de kan man säga så här, tog bort och krattade manegen för andra medarbetare. Tog bort så här onödiga arbetsmoment för andra så att de skulle kunna få tid över till att lägga på mer värdefulla insatser för kärnverksamheten. Så det var så det började lite för Helsingborg. Nu har det spridit sig till olika delar. Och det är det som de kör nu med en tävling. Där olika avdelningar får komma in med olika tips på eller förslag på vilka typer av antipiloter som just den avdelningen skulle kunna göra. Och så är det en jury som väljer ut, om man säger, bästa antipiloten. Och vinnaren då får, tror det är 25 000 kronor till kompetensutveckling på de här avdelningarna.
Mm.
Och det är också ett kul sätt att göra det, lite som vi var inne på förut, att försöka göra det här till något roligt eftersom det finns ett inbyggt motstånd att faktiskt ta bort saker eller sluta göra någonting. Så att det här med att göra, kanske skapa onödighetssafaris eller göra tävlingar eller någonting sånt där, det är ett väldigt bra grepp, tror jag.
Jag blir nyfiken så här, hur funkar det rent? Just kommuner föreställer jag mig att det blir massa motstånd. Alltså, eller vem var det ens en gång som kom på det? Och hur beslutade man det och så där, liksom? Hur skedde själva förankringen?
Jag måste säga det att jag har inte full insyn i hur liksom just den förankringen såg ut. Men Tommelina i alla fall, de jobbade mycket tidigare också med det de kallar för avbyråkratisering. Så de hade liksom det här i hela systemet, kan man säga, eller i sitt DNA på något sätt. Så att det verkar som att ledning och organisation arbetade liksom åt samma håll. Så i det här fallet så är det ju alltid eldsjälar som går i bräschen för det här och blir inspiratörer. Men just i Tommelilla så vet jag att det var väldigt ett öppet klimat och att både ledning och organisation verkligen tyckte att det här var någonting att satsa på, så att man kände att det här kunde vi göra i flera olika delar i verksamheterna.
Smart.
Mm.
Jag också för mig, för det var i Helsingborg vi var i när vi föreläste, jag för mig att det var någon som pratade om att alla kan föreslå en grej också. Är det så? alla medarbetare?
Ja, men precis. Jag är inte helt hundra på att det är just alla, men det är i alla fall medarbetare i olika avdelningar som kan komma med förslag. Och där är det liksom öppet för hur många förslag som helst. Och så är det då en jury som plockar ut de bästa delarna.
Just det. Jag tänkte, kan man använda liksom att den här juryn blir lite självsvåldig och bara tar de tråkigaste förslagen och sådär? Eller det kanske är en icke-fråga när man har kommit igång med eldsjälar och så?
Jo, men det är väl klart att det kan bli det. Och jag tänker också om det är en jury, nu vet inte jag hur juryn exakt ser ut, men om det kanske bara är chefer i juryn så kanske exakt. Det blir lite ja. Obalans i vad man väljer. Absolut, det får man nog tänka på. Och en sak som också kan hända, det är att man tänker på så här att vi tar bort ett problem bara. Någonting som faktiskt ja, men är skadligt eller som inte funkar. Och att man bara tittar på det. Någonting som man också bör titta på, det är så här, ja, men vad är det för någonting som faktiskt ska skapa ett nytt värde och gynna utvecklingen? Så att man tenderar lite och bara titta på att vi tar bort problemen.
Här kommer jag tillbaka till mitt exempel med tidrapportering då.
Mm.
För det tycker jag är ett sånt lysande exempel på att, jag menar, det är ingen kund som får något värde av att alla sitter och tidsrapporterar sin tid liksom. Vi skapar inget värde för organisationen, utan det är bara någon administrativ tjafs liksom.
Ja.
Så vidare, ja. Alltså det kan ju vara skillnad om man ska fakturera tiden alltså som konsult till exempel. Men internt på ett bolag så känns det helt vansinnigt att sitta och hålla på med.
Det är en av Eriks starkaste käpphästar, ska jag säga. Så bara så du vet.
Ja.
Ja, jag är med i din klubb, Erik.
Härligt.
Helt och hållet. Nej, men jag kan ta ett exempel på det också. Det var ett gäng kommuner i Region Gävleborg. De, under pandemin, och pandemin måste jag säga är ju en enda stor antipilot. För där testade ju vi att ofrivilligt såklart, men att pausa och ta bort massa saker. Så att där, den kan man lära väldigt mycket av också, pandemin som helhet. Men där testade de i alla fall att under pandemin ta bort de här förseningsavgifterna som man får om man lämnar tillbaka böcker på biblioteket för sent. För under pandemin så ville man ju inte att folk skulle komma till biblioteken på grund av smittorisk. Och då så tänkte man, men då tar vi bort de här förseningsavgifterna så att inte folk kommer hit och ska betala de här. Men det man upptäckte då också som en liten bonus var ju att det var så himla mycket administration kring att ta in de här förseningsavgifterna. Så genom att ta bort det så frigjorde man mycket tid. Och det blev också så mycket positivare för ja, men de som var besökande. Och det här främjade också läslusten och att folk lånade fler böcker. Och det är ju det som biblioteket är till för. Inte att man ska tjäna pengar på och ta ut förseningsavgifter. Så det blev lite win-win av det.
Mm, jättebra exempel verkligen. Jag betalar ofta de där förseningsavgifterna. Så jag, jag vet hur det är.
Vad heter det? Har du fler sådana där exempel? Eller vad är ditt mest lyckade exempel? Nu har du nämnt biblioteken och de här skolkorten.
Ja, jag fick, när jag publicerade en av mina artiklar om just antipiloter och så fick jag en kommentar från en läkare på ja, en av Sveriges största sjukhus. Och han berättade om att de hade tagit bort det obligatoriska urinproven som man tar när man kommer till sjukhuset, oberoende på vad man är där för. Det är ju så här, ja, men någon standard som har funnits hur länge som helst, att du ska lämna ett urinprov när du kommer dit. Och då så hade man bara reflekterat lite kring det där och sett att man använder ju inte det här urinprovet i väldigt många av fallen. Så att det var ju en helt onödig sak som tog jättemycket tid och kraft och administration kring och som inte varken efterfrågades eller användes till någonting. Och då tog man alltså bort det som obligatoriskt och satte bara in det där det var relevant för det som man faktiskt sökte för. Så det tycker jag, det är så himla enkel grej, men som man kan tjäna så otroligt mycket på. Så det är det jag ändå gillar med det här ta bort, sluta tänket, att det, man jobbar med de resurserna som man redan har, men det kan ge så väldigt stor effekt utan några kanske dyra nyinvesteringar eller jättetekniska lösningar på problem, utan med enkla medel så kan man få väldigt mycket för det.
Smart. Det var en sak jag tänkte fråga, men nu har jag nästan noterat den. Men det är alltså egentligen ingen, man kan använda det både på helt interna processer, men man kan också använda det rakt in i en tjänst, en kundtjänst liksom, och antagligen då även en produkt, eller? Har du några sådana exempel? Har du plockat bort något i en produkt?
Absolut. Jag har ju en, kan man säga, husgud i innovationssammanhang som heter Drew Boyd. Och hans metodik heter SIT, som står för Systematic Inventive Thinking. Och jag ska inte gå in mer på vad det betyder, men inom den här metodiken så finns det någonting, en innovationsmetod som just heter subtraction, alltså att man tar bort någonting. Mer i liksom utvecklingsprocessen, framförallt av produkter, men även i tjänster. Och för att ge några exempel på det så kan man ju ta till exempel, tänk er de här barnstolarna som man kan skruva på ett bord som inte har några ben.
Mm.
Ja, där har man ju tagit bort benen. Och för er som har varit lite mer i gamet kommer vi säkert ihåg Metro, tidningen som man får på tunnelbanan. Eller fick på tunnelbanan, den finns ju inte längre. Men vad man hade tagit bort där, det var ju priset. Det var ju gratis. Så att och till exempel nu, SL tar ju bort alla biljettautomater till exempel.
Mm.
Så att det finns mycket sådana där saker och exempel också på hur man kan jobba med liksom produktutveckling genom att ta bort olika komponenter.
Just det. Jag tror det är du som har pratat om det, Erik. Men visst är det väl så att Meta, eller på Instagram, så har de ett team som jobbar med att plocka bort, de AB-testar att plocka bort funktionalitet. Visst är det så?
Ja, exakt. De har ett dedikerat team till det. De sitter och tar bort saker hela tiden och testar om det faktiskt skapar något kundvärde eller inte. Och om det visar sig då att det blev ingen större skillnad då, av att vi tog bort det, då tas det bort liksom.
Mm, häftigt.
Ja, det är ju snygg, liksom, en snygg grej att göra. En annan, för, alltså hemligheten egentligen, det är ju att inte göra alla de här sakerna från början. Det skulle ju vara ännu bättre, så att säga. Och om man ska ge cred till en produkt här då, så är det Swish. De har ju liksom lyckats att inte fastna i den här produktutvecklingsfällan med bara deras funktioner hela tiden. Mm. Utan det är otroligt bra gränssnitt. Det är liksom precis bara det man behöver göra. Det är liksom skanna en QR-kod eller swisha till ett nummer. Det är liksom de två funktioner som finns. Och sen när de väl släpper någon extra funktion, då är de ju skitbra. Alltså till exempel är att man kan räkna nu i beloppsfältet. Så jag kan skriva då 440 genom 4, om jag behöver räkna ut det när vi ska dela på en lunch liksom. Och jag tänker att det kan, om vi nu, för vi måste ju rätta till alla de här dåliga företagen som är, nästan alla företag är. Men om vi tänker att det startas med nya företag också, då måste ju hemligheten vara lite att inte behöva göra det här då, utan att man från början inte adderar alla de här onödiga sakerna och processerna och funktionerna och sånt.
Mm. Och det finns ju mycket spännande beteendepsykologiska liksom aspekter i det här, och att göra det liksom, så lätt som möjligt och ha så få val också som möjligt. Det till exempel ser man ju att om man vill få människor att välja hållbara val i en matvaruaffär, så hjälper det inte inte att ha en massa olika alternativ, utan har man tre alternativ bara, då ser man en ökad försäljning. Så det där går ju igen, att ju färre val man har, desto lättare blir det att gå till en handling. Istället för att om man har alla de här valen och ska göra massa olika saker, då känner man, men då struntar jag i det där. Så då gör man det inte. Så att det finns väldigt mycket värde i att göra så lite som möjligt eller begränsa urvalet och hålla det så enkelt som möjligt.
Verkligen, jag håller helt med. Jag har åkt lunch på ett ställe idag och där sätter man sig bara och så är det trerätters. Finns inga val. Det är trerätters. Man kan få vegetariskt, det är enda. Men annars finns det inga val. Och de frågar ingenting, utan det är bara så här, du sätter dig så kommer för soppan. Det är en portugisisk restaurang, helt fantastiskt. Och jag tänker det måste också vara, som du säger då, är ju liksom, de kan ju verkligen minimera svinn och allting liksom, för att det är bara en rätt de behöver laga. Och de kan veta ungefär hur många gäster som kommer. De behöver inte ha då 17 snitslar som inte blir sålda, så att säga, redo. Så det känns som en framtidsspaning. Jag tror alla vi vill också ha enklare produkter. I alla fall jag vill det. Alltså det lättare gränssnitt, mindre val och sådär. Det trendar ju lite också om man kollar på TikTok till exempel. Där du bara får liksom en bild och det är väldigt tydligt. Och du bara, gillar du det så fortsätt titta, gillar du inte så scrolla till nästa ungefär.
Ja, men jag tänker också på det här när man ska returnera saker som man har köpt på nätet till exempel. Hur Instabox har jobbat också med den här enkelheten. Att vill du returnera? Ja, här får du koden. Annars är det så här, okej, du måste gå och registrera att du vill returnera. Du måste skriva ut någon retursedel som du måste förpacka och klistra på. Så här. Det är ju jättebökigt och det där finns ju en mening med att de ska göra det så svårt som möjligt för dig att returnera en vara. Men där har ju Instabox verkligen förstått värdet i att göra det lätt också. Så att det inte krävs alla de här mellanstegen. Så jag tror att vi mer och mer kommer att se den typen av liksom, tillgängliga, enkla, nerbantade lösningar.
Ja, man får hoppas det.
Säga att jag håller ju verkligen med er om att om man kan hålla sig nedvantad hela tiden så är det att föredra. Och jag tycker att antipiloter är ju ett fantastiskt hjälpmedel om man har en produkt eller tjänst som lever över lång tid. Och vad ska man säga, det blir också lite kanske, det kommer ny teknik och sånt där. Och det kunde man ju på riktigt inte veta. Och så då kan man ju, när man liksom har fört in det nya, kan man ju behöva plocka bort det gamla. Och då är ju det här ett helt fantastiskt sätt. Och det kan också vara ett sätt att organisation är som man har en väldigt väldigt försiktig organisation som inte vill föra in nytt. Till slut kan den ju bli för försiktig, så man kan ju också, om organisationen vet att den har antipiloterverktyget, så kan den ju bli lite modigare ändå liksom. Ja, det där kan ju vi rensa sen liksom. Och så är det självklart en balansfråga då, men jag tycker att det är fantastiskt bra på det sättet.
Ja, och jag tror också en viktig komponent i antipilotkonceptet, det är att man testar att ta bort. För att något som jag också stött på när jag pratat med människor, så är det ju läskigt att ta bort det direkt. Men här har du ju möjlighet att under den här begränsade tiden eller kanske bara en avdelning eller testar, då får man ju svart på vitt att ja, men det här funkar det att ta bort. Det är inget riskfyllt eller något hemskt som händer. Så jag tror att det steget är väldigt centralt i för att det här ska kunna få lite vingar och att man ska våga ta bort det. Just att göra det i små steg och inte göra den där stora avvecklingen som kan vara väldigt läskig.
Det är väldigt sant. En annan av Eriks visdomar är ju att det är smartare att sälja in saker som experimenten och sälja in dem som stora förändringar. Liksom. Och det här blir ju precis samma sak då, fast på bortplockning. Att det är smartare att sälja in det som en antipilot än att sälja in det som att liksom, nu ska vi slänga något på en gång. Liksom.
Mm.
Nej, det är bra.
Nej, exakt. Vi slutar tidrapportera en månad. Och sen gör vi en utvärderingsmöte och ser vad som har hänt.
Precis.
Vad är de farligaste fallgroparna eller vad har du sett så här att man ska akta sig för?
Jag skulle vilja säga dels det här som jag sa tidigare att man tenderar att bara ta bort de här problemkomponenterna. Där skulle jag vilja uppmana folk att vara lite modigare, att testa att ta bort några av de här lite mer viktiga eller liksom essentiella momenten. Bara för att se så här, vilka effekter det kan ge. För att ofta så är vi så väldigt, man kan säga, fixerade vid hur en tjänst eller lösning och så är menat att fungera. Så att vi liksom inte ser nyttan av att kunna ta bort någonting som är lite större än de här problemen. Så det är väl det första. Och sen så skulle jag säga att det absolut vanligaste, det är inte fel, men liksom en fallgrop som man kan falla ner i, det är att man direkt försöker ersätta den här komponenten eller aktiviteten som man har tagit bort, för att det känns så obehagligt att ta bort någonting som man liksom har lagt tid och resurser på under en väldigt lång tid. Så man försöker liksom rädda upp den här processen och fylla det här tomrummet med något annat. Så där skulle jag ändå säga att försöka ha tålamod och se vad är det som händer under den här testperioden utan att fylla det här tomrummet direkt med någonting annat. Och sen det tredje skulle jag väl säga är att något som man kan falla ner i, det är att man försöker liksom dra ner på kvaliteten eller ta bort fördelar i den här tjänsten eller processen. Och att man skapar någon slags lågprisvariant. Men det är inte riktigt en antipilot. Utan då gör man ju bara kanske det man gör vanligtvis, men man gör det lite sämre. Så att hela tiden ha i tanken så här att när vi tar bort det här så är det ämnat att faktiskt addera värde till kunden eller processen eller verksamheten. Och inte bara att vi gör någonting lite sämre. Så det är väl mina tre huvudfallgropar som man ska försöka undvika.
Superbra. Jag tror du var inne på det, men det här är snabbaste tips för att komma igång. Jag tror att du sa ganska tidigt där att man tar någon intern grej som känns enkel att prova. Liksom. Är det något mer du vill säga där på?
Ja, nej, men det är precis som du säger, att man börjar lite för att inte ta den där jättestora taken på en gång. Och även något som vi var inne på när vi pratade om så här defaults eller standarder, någonting som alltid har funnits där, det är också väldigt bra att börja med. Någonting som har funnits så länge som man kan minnas, men man vet inte riktigt längre varför det finns där, som de här obligatoriska urinproven till exempel. Så det är också bra att börja med. Och sen så kan man börja med att till exempel kika under en vecka i sin kalender. Vi säger att man har ett medarbetarmöte och så låter man alla kika i sin kalender. Och så blir det ens lista på vad man tänker så här, okej, vad kan vi testa att ta bort under vår kalendervecka eller de aktiviteter som vi har nu under den här veckan. Och då kan man ju ställa sig lite sån här ta bort frågan så här, ja men okej, vad skulle hända då om vi tog bort den här aktiviteten eller slutade med det här? Vad är det värsta som skulle kunna hända? Eller vad tjänar vi på om vi slutade med just det här? För då är man liksom igång i det här ta bort läget på någonting som inte är så där jättestort eller paralyserande på något sätt, utan man är direkt inne i sin egen verksamhet och kan titta på vad vi kan förbättra där.
Snyggt, smart.
Jag lägger till en sista grej, sen kanske vi ska ta och runda av. Och det är att likt väl som man firar framgångar så måste man också fira alla grejer man tar bort. Eller så minst en tårta för varje gång du lyckas ta bort någonting.
Håller helt med.
Det är ju en framgång.
Ja, det är ju mer en framgång på något sätt.
Ja, fira även den sortens framgång kan man kalla
det. Ja, exakt.
Mm. Ja, nej, men alltså, du är inne på något jätteviktigt, för att oftast, jag brukar också ha det som exempel på hinder, varför det är så pass svårt. Och det är ju för att vi blir oftast premierade för att vi kommer på någonting nytt att vi lanserar en ny tjänst, vi lanserar en ny lösning. Men det finns inte så mycket så här att klappa axeln för att åh, bra gjort, du avvecklade det här eller du tog bort det här. Det är inte liksom samma känsla i det, så att vi blir ofta belönade, premierade för något som vi lägger till, eller hur? Någonting nytt så.
Absolut.
Så där behöver vi verkligen jobba på, som du säger, fira eller instifta ett pris eller på något sätt göra det väldigt attraktivt att ta bort saker.
Mm.
Just det.
Jag känner att du borde jobba i sjukvården nu framöver här några år, känns det som.
Just det.
Jag tror också det, att köra den här fotbollsmetaforen, att hur kan vi göra det vi gör fast med färre människor, och då är det inte för att vi ska ta bort roller eller människor i vården, utan mer så här, kan vi liksom bryta de här fixeringarna och få in helt nya perspektiv i hur vi gör saker, och sen kan vi ha samma antalet människor ändå, men vi kanske har fått verksamheten att funka mycket, mycket bättre om vi liksom luckrar upp det här invanda sättet att göra saker och ting på.
Mm. Verkligen. Kul. Vad roligt att du ville vara med i vår podd. Du får jättegärna, det här är då inte SVT eller utan här får man bara göra hur mycket reklam som helst. Så om man vill få tag i det och hitta det, så där, hur gör man då?
Då kan man gå in på LinkedIn och så skickar man ett meddelande där, Ulrika Lundin, så kan vi prata om allting som har att göra med antipiloter och onödighetsinventeringar och så. Det är fritt fram att använda det här materialet, ska jag säga också.
Och det hittar man då?
Det hittar man också på min LinkedIn-sida, för där har jag skrivit en artikel och bifogat de här mallarna och instruktionsmaterialet.
Perfekt. Bra! Ja, men stort tack för att du ville vara med i Agilpodden.
Tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt att prata om det där. Jag ska säga att det är faktiskt första gången som jag pratar om det här på riktigt, just det här med antipiloter och onödighetsinventering på det här sättet. Så det var jättekul.
Härligt. Då tackar vi helt enkelt för att du var med.
Ja.
Och vill ni oss någonting, så är det som vanligt då Agilpodden på Instagram och agilpodden@gmail.com. Och så tackar vi alla för att ni lyssnar, och så tackar vi CRISP för att ni är med oss.
Precis. Det är bra.
Tack. Hej, hej.
Hej. Yeah.